Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag vill ju ta reda på hur ska man leva i den här världen och må bra helt enkelt. Jag har ett nyhetsbrev, eller podden har ett nyhetsbrev där jag skriver de bästa tipsen från vissa av avsnitten. Jag försöker så ofta det går. Kommer vara lite glesare nu under sommaren, men vill du ha det nyhetsbrevet så gå in på carolinenorbeli.com och signa upp. Jag är precis hemkommen från Åre och jag har precis fått min andra spruta, vilket känns jättehärligt. Sjuksköterskan sa så här: grattis, nu har du vaccin nummer 2. Och det kändes jättestort. Och ja, jag tycker bara överhuvudtaget, vi i Sverige har ju gjort det här jättebra, även om det har varit saker man kan klaga på, men bara att se smittspridningen, att vi håller den nere och så, kanske har att göra med att vi inte kramas så mycket som i andra länder. Vi är inte lika nära. Eller det i alla fall går ju inte alls lika bra i de andra länderna. Och man funderar ju över, vad kan det vara? Jag vet inte. Det behöver ju inte alls vara det här med vårt avstånd. Men jag tänker att det här, vårt avstånd vi har till varandra, kan äntligen få komma fram till någonting bra. Hur som helst. Jag var i Åre med familjen och jag kan känna att jag hör ju allt, eller jag har fattat att det har varit jättehärligt där uppe och så, men har haft någon viss skeptism att det är otroligt likasinnat där uppe och lite sådär. Men jag får verkligen skämmas. Det är härligt både på vintern och på sommaren. Vi åkte upp hit nu och vi har cyklat mountainbike och vi har vandrat och det finns ju 1000 saker att göra och alla så här schyssta restauranger att äta på och jag badat i bäck med några goda vänner som vi promenerade med. Helt underbart, vi hittade en bäck som vi drack vatten ur och ja, alltså jag som inte riktigt står ut i att bo i en förort till Stockholm under sommarna njöt så mycket. Och det är lite, det händer lite olika saker på den här resan som jag vill ta upp som ett exempel. Jag tänker att jag ska prata lite kring rädsla. För jag har höjdrädsla och så lever jag med en man som totalt saknar det, som kastar sig utifrån stup. Och, ja, vi är liksom i en flock, så ska det ju finnas olika personligheter. Den som inte vågar, den som säger att det finns faror och så den som inte ser några faror. Och vi är då motsatsen. Och ja, dels när jag skulle åka mountainbike så kan jag tycka bara i de små svängarna, i de gröna backarna, att det är rätt läskigt. Jag vill inte alls låta honom veta det. Så jag säger nej, han hade också brutit armen så att han kunde inte, eller ja, han kunde inte cykla med, vilket jag tyckte var skönt, för då kunde jag få ta de här svängarna och stoppa ner en fot i marken utan att det visar sig. Och det blir ju lite så här beklämmande att jag, när vi var på vandring, helt otroligt, vi vandrade upp och vi tog kabinen en viss bit, men mina barn vandrade upp, de vandrade i 12 kilometer, vilket är helt sjukt. Jag la upp det på min Instagram, Caroline och Billy Coaching, men att herregud, jag skjutsar dem överallt. Men de kan gå jättelångt upp på berget. Helt otroligt. Och vi kommer högst upp. Jag kan inte tro att det är sant att vi är där uppe. Jag har i och för sig mutat dem i lakris varannan väldigt ofta. Men vi kom upp och de var före mig. Och vi tog den lite brantare vägen. Och det är som att jag inte tänker liksom vad jag klarar och inte. Och det är typ därför jag kan ha den här podden och göra det på det sättet som jag gör. Nu var det så här. Jag klättrade upp och så bara efter dem. Och så får jag liksom sån rädd. Jag vet inte, det var, jag bara tittade bakåt och såg liksom hela en vy av berg. Och det var verkligen så här hisnande. Och min man och de andra bara gått i förväg. Så jag så här, tog kontakt med någon annan man som stod där. Han bara, men du kan få min halsduk. Jag bara, nej, det räcker inte. Jag kommer inte våga. Men du kan, jag kan ställa mig bakom dig. Så himla gulligt. Ja, men sen så ropade jag efter min man, för det gick typ inte. Jag kom inte upp och han kom och hämtade mig och liksom kände sig dum att han hade gått så förväg. Han vet ju om att jag är rädd. Och man känner sig så här, det är inte så kul när hela ens familj bara vandrar upp och man själv inte klarar det. Jag vill egentligen vara så där tuff och kasta mig ut och så. I skidåkningen klarar jag det mycket bättre än vad jag gör när jag går. Men hur som helst. Sen kommer vi på vägen ner. Då helt plötsligt, jag har ingen aning om vart vi, hur vägen ser ut. Jag frågar inte heller så här, kommer det vara läskigt eller brant, utan jag knallar på då glatt och ser att det är en trappa som går längs bergsväggen med utsikt över hela dalen, och vi är på väg ner till Hummen för att äta restaurang, så vi måste ner. Jag sätter mig vid en stor klippa och bara andas, och alltså det känns som hela min kropp ska dras ner för trapporna och bara, alltså det är som att det blir tungt i mina fötter som bara ska suga ner mig där. Helt sjukt. Och jag bara, det kommer inte gå. Jag kommer behöva gå runt, du vet. Så här. Men sen var det någon kvinna som bara, men du kan gå baklänges. Och hennes röst på något sätt kändes mycket tryggare än min familj. Så jag gick framlänges till och med, men höll typ i min man ner och känner mig typ som min gamla farmor som nu är i himlen. Alltså stapplar mig ner. Men glad i alla fall, går och äter restaurang. Och sen så säger de andra så här, men vi tar liften ner nu. Jag tänker ju inte då på att åka lift kan ju vara jätteläskigt neråt. Så jag hoppar upp där och får otrolig rädsla. Ganska direkt. Jag sitter och håller min mobil. Jag tror att jag ska kasta ut den. Jag tror att jag ska falla ut mellan den här bygen och bara ner på marken. Och alltså det är så hemskt. Så min man får sitta och hålla mig. Min son får sitta och hålla handen. Och jag bara säger att de ska sjunga någonting. Alltså det var den längsta lift jag har gjort. Och sen efteråt så är det som ingenting har hänt. Och jag känt liksom, som jag säger, så här, gud, känner mig något svag. Du vet, det är inte roligt att ha en sån svaghet. Speciellt inte när jag älskar naturen och älskar att göra såna saker. Men, och jag tänker att det kommer komma någonting bra ur det här. Och jag blir ju stärkt av att jag gör det. Att jag är rädd, men gör det ändå. Och det vill jag verkligen uppmuntra till. Sitter man på fobier eller rädslor överhuvudtaget, rädsla att starta eget, rädsla att gå in i en relation, gör tvärtom. Rädslan sitter ju bara uppe i vårt huvud, och jag använder ju min andning och försöker komma ner. Jag kunde ju knappt det tyvärr, men jag skrattade och sa till min son så här, men herregud, här lär jag ut till mina kunder att inte vara så mycket uppe i mitt huvud. Jag är totalt blockerad uppe i huvudet. Men så ringde jag min PT och en av mina absolut bästa vänner och sa, berättade om hur jag hade haft i år, att jag älskade så mycket, älskar naturen, älskar att göra allt det här, men alla de här händelserna. Men hon bara, men du gör det. Och det var det. Då kände jag mig lite mer cool. Jag har nämligen känt mig väldigt ocool, speciellt liksom när min man, alla hans vänner bara kastar sig ut från stup och så. Det är, så jag känner mig som en udda fågel, att jag inte klarar av någonting. Och nej, men då vände det. Och jag har faktiskt väntat på att känna någon form, att det här måste vara någonting. Det kommer komma tillbaka till mig. Alltså ändå att jag gör det och att det känns bra. Och hon bara, men du gör det. Du är så cool som du gör, att du gör det. Så med det här vill jag inte sitta och skryta, utan jag vill uppmuntra er. Titta på, vad är era rädslor? Vad är det som är jobbigt för er? Och kan ni göra samma sak? Sen ligger det ju i min natur. Det är samma sak som med alla dessa poddar jag har gjort. Så kan jag göra ett avsnitt. Och sen så känner jag bara direkt efteråt, bara, men herregud, vad blev det av det här? Nej, ja, lite samma. Ångrar mig direkt. För jag är till naturen helt orädd. Men sen kommer det en ångesträdsla och bara, herregud, vad jag släppt nu för avsnitt? Då passar det här in i podden. De flesta människorna tänker ju innan, vad kommer det här passa? Kommer det här bli bra? Ska jag ha det här försnacket? Ska jag inte? Men även om du är sån, så tänker jag så här, vad är dina rädslor och gå emot dem? Ja, jag känner mig helt liksom hög och glad, speciellt efter jag pratade med min kompis. Alltså, ja, att gå omkring med rädslor, det är så begränsande. Och jag kommer ju inte kanske liksom signa upp för downhill nästa gång jag kommer upp till Åre, utan kanske acceptera att jag tycker det är jättehärligt att promenera och gå i den här vackra miljön. Men ja, jag kommer inte sluta åka mountainbike även om jag släpar ibland med foten. Och ja, se om du kan översätta det till ditt egna liv, tänker jag. Just nu är ju jag på semester, vilket är så behövligt. Ja, gud vad jag har mycket att återhämta för. Jag var verkligen trött i slutet och jag känner mig faktiskt väldigt påfylld. Det känns nästan som jag knappt kommer ihåg alla avsnitt jag spelat in nu här inför sommaren. Men det var intensivt på något sätt. Men snabbt läker man, speciellt i naturen. Men i höst drar jag ju igång min coaching igen. Och jag coachar ju människor till förändring. Och är du intresserad för att göra förändring i ditt liv? Kanske att du vill göra någonting helt annat i livet. Börja trivas bättre på jobbet. Trivas bättre i relation eller med dig själv. Så coachar jag. Och jag brukar, antingen tar jag emot på, via digitalt eller på Danderydsgatan. Och du är varmt välkommen att signa upp dig för hösten på carolinenorbeli.com.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I det här avsnittet så har jag intervjuat en jättehärlig kvinna, Lotta Sirk. Lotta är författare, men det har hon inte alltid varit, utan hon har varit både flygvärdinna och hon har varit lärare. Och hon har en utmattning i bagaget. Och vi talar om det, och vi talar om någonting som jag faktiskt inte har tagit upp särskilt mycket. Och det är döden. Hennes mamma dog när hon var liten, och vi pratar om hur det har påverkat. Lyssna till Lotta Sirk. Hej och välkommen till Prestationspodden, Lotta.
Tack så mycket.
Berätta, vem är du?
Jag heter Lotta Sirk och jag har ett litet textföretag i Stockholm där jag jobbar som översättare, lektör och redaktör. Jag jobbar både med förlag och privata skribenter. Och jag är före detta gymnasielärare, jobbade i skolan som lärare i engelska och svenska i 10 år innan jag blev drabbad av utmattningssyndrom. Och det var då jag startade den här lilla firman. Och jag har ju haft en dröm i många, många år, ända sedan jag började plugga till lärare, att jag egentligen ville jobba med texter och skrivande och litteratur. Och nu, sedan jag började den här firman då, så har jag faktiskt fått uppfylla drömmen om att ge ut böcker. Så förra året i september så kom mitt första bokprojekt ut, Bordberoende förlag i Stockholm. Och det är en antologi som handlar om kvinnors sorg över sina mammor. Och nästa vår så kommer min nästa bok ut på samma förlag. Och då är det en kvinnas livsberättelse jag skriver om den här gången. Så att jag måste nog säga att jag lever min dröm just nu.
Härligt. Ja. Berätta lite om dina böcker.
Ja, den här första boken då var ett projekt som jag har funderat på så himla länge. Och det var ju så här att jag miste själv min mamma när jag var 15 år i en bilolycka. Det gick ju väldigt, väldigt fort. Kastade omkull familjen såklart. Och pappa stod där med 3 stycken tonårsdöttrar. Jag visste inte vad han skulle göra. Och det här var 1984. Och på den tiden så pratade man inte så mycket om sorg och känslor. I alla fall inte i min familj. Och det är klart att det var ju, vi var unga, jag var bara 15, min lilla syster var 13, stora syster var 18 och vi hade mist vår unga mamma. Det här var ju någonting som gjorde andra människor runt omkring oss väldigt obekväma. De blev illa berörda, det lärde vi oss ganska snabbt. För som barn vill man ju bli omtyckt, och märker man att folk inte vill prata om någonting, då byter man ämne. Så jag har nog inte fått bearbeta det här på ett särskilt bra sätt under min uppväxt. Jag hade behövt prata mer om hur jag mådde. Och för att korta ner historien lite grann, så ville jag skriva om det här på något sätt. Och jag hittade en bok i USA. Jag ville läsa om det framförallt, för det fanns inte så mycket litteratur om det, märkte jag. Läsa för att lära. Och då i USA så hittade jag en bok som handlar om unga kvinnors sorg över sina mammor. Det är en kvinna som heter Hope Edelman, och hon har skrivit den här boken och blivit jättestor med den. En bestseller i USA, hon har översatt den i 17 länder och sådär. Och då tänkte jag att den här boken ska få översätta och ta över det till Sverige då. Men förläggarna i Sverige var inte så himla intresserade av det. De ville ha en svensk skribent, och boken hade dessutom några år på nacken. Så då fick jag idén att när jag var 17, då gör jag någon variant på det här själv. Och jag hade ju genom åren, i och med att jag tänkt på det här projektet så mycket, så hade jag liksom anteckningar om vilka kvinnor, kanske lite mer kända kvinnor som hade mist sina mammor och folk som har gått ut och skrivit om det här och så vidare. Så jag hade ett litet material från början. Men sen började jag ju liksom använda nätet och så vidare till att och se om det fanns något intresse för kvinnor att skriva om det här. Och ja, det gjorde det ju verkligen. Och jag hittade, det som var roligt var att jag hittade ett förlag som ville ta sig an boken. Det var ju nästan det viktigaste. Och sen en jättefin psykolog, Lotta Polfeldt, som har skrivit efterordet. Så att ja, jag är så lycklig över att det här projektet faktiskt blev till slut. Det var hårt jobb, men september förra året kom den ut. När mamma dör heter den.
Men om vi då backar bandet, ja, eller till att du jobbade där som lärare.
Just det.
Hur var det?
Ja, alltså när jag började plugga så visste jag egentligen inte från början vad jag ville bli. Alltså jag har faktiskt en annan bakgrund egentligen. Jag jobbade 15 år inom flyget som flygvärdinna. Så det bytte ju helt.
Jaha.
Jag har bytt karriär flera gånger i livet. Men när jag fick mina barn så kände jag att nej, jag kan inte vara ute och flyga jorden runt. Jag var hemma med dem. Jag hade ju blivit övergiven av min mamma när jag var liten. Så jag ville ju vara nära mina barn. Så då började jag plugga och jag hamnade på universitetet och blev kvar i 5 år. Så tänkte jag, men jag vill jobba med språk. Jag älskar språk. Jag älskar skrivande. Och engelska älskar engelska. Så då började jag läsa språk och sen tänkte jag, vad sjutton ska jag göra med det här? Jag kan inte bara ha poäng i språk. Så då la jag på lärarutbildningen och jag kände direkt när jag kom ut i skolan att jag är inte säker på att den där miljön skulle passa mig. Älskar eleverna, älskar undervisningen, men det är väldigt, väldigt tufft i skolan. Det är jättestressigt. Alltså man är ju aldrig ledig. Och det där, jag tuffade på ganska många år. Men har alltid känt att det var någonting som skavde. Och mitt sätt att lösa det var på att jag bytte skola. Så jag har bytt skola ganska många gånger. För jag trodde att det blir bättre på nästa skola. Det blev det inte. Det blev värre kan jag säga. Jag har jobbat på väldigt bra skolor, väldigt ambitiösa elever. Och det är i och för sig, då är det är ju bra. Men det kan vara krävande på ett annat sätt. Jag jobbar på friskolor har jag gjort i norra Stockholm. För att åka framåt lite grann i tiden så 2016 då hade jag jobbat ganska många i skolan. Jag var trött, jag hade haft småbarn och mycket som hade hänt hemma. 2016 så gick min pappa bort i alla fall.
Mm.
Och i samband med att min pappa gick bort så bytte jag skola igen. Och det blev bara för mycket för mig alltså. Jag kommer ihåg att jag gick på begravningen, pappas begravning, och bara någon vecka efter det skulle jag börja på den här nya skolan. Och då vill man ju vara duktig, man vill visa framfötterna, men man vill vara, liksom, vara kompetent och så vidare. Och pappas död hade ju dragit upp sig enormt mycket från min barndom med mamma. Så att, och jag hade en ganska komplicerad relation. Så att det där, när han gick bort så blev det väldigt tungt för mig i samband då med att jag var ny på den här skolan och dessutom livet hemma, hade tonårsbarn, en man som var borta mycket och sådär. Så att jag började känna mig ledsen, jag mådde inte bra och fick ångest i perioder. Saker som jag normalt sett tycker är helt okej att göra fick jag nästan panik för liksom, i skolan. Jag kände inte igen mig själv. Jag var jätteledsen och det var liksom mörkt allting runt omkring mig. Och jag var aldrig ledig. Jag jobbade ju hela tiden. Jobbade på kvällarna, hela söndagarna. Jag har ju språk som mina ämnen. Och det är ju så mycket rättning. Alltså, det är bara text hela tiden. Det är inte bara så att de svarar ja och nej på frågor. Utan man måste ju sitta och analysera stora texter. Jag hade ju flera hundra texter liksom att rätta varenda helg. Det var enormt mycket jobb.
Och, jag förstår. Jag har haft en kund som jobbar som tyska lärare.
Tyvärr så är ju många lärare blir ju utbrända idag. Det är ju något fel på systemet. Alltså. Det är ju det.
Ni har ju för mycket. Ja. Ni har ju dubbla jobb. Det tar ju inte slut.
Nej, det tar aldrig slut. Och har man dessutom svårt för att sätta gränser och ta på så mycket så blir det äter jobbet upp en. Och man får jättesvårt att balansera jobb och fritid. Och dessutom är det ett kontaktyrke. Så man är ju ungdomar. Och när man jobbar med ungdomar som inte mår så bra ofta. Då är det svårt att bara gå hem och stänga dörren. Utan det där snurrar ju.
Mm.
Och så har man dessutom liksom barn i samma ålder hemma då. Så det blir ju helt övermäktigt för mig. Samtidigt som jag tycker när man pratar om lärare och stress. Så blir det ofta så att det hamnar på individen. Så upplevde jag att det var på min skola, att det var individens fel. Att åh, ja, du är så duktig, du är för duktig liksom. Och du, jag rättade på fel sätt och bla 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 liksom. Men det var ju bara så att varannan lärare på den där skolan låg ju, nu när jag tittar på det efteråt, i förstadiet till utbränning. Alltså det var många som mådde som jag. Många som var väldigt fysiskt sjuka ofta, hade infektioner hela tiden. Ja. Och...
konstigt vore ju annars.
Konstigt vore annars, alltså, eller hur? Ja. Eller hur? Ja. Och det där tycker jag att man måste lyfta mer. Att det är inte individen det är fel på, utan det är ett systemfel. Alltså det är... varför går så många lärare in i väggen? Det tar enorm tid att få tillbaka de här lärarna. Nu saknas det lärare. Så att...
ja.
Det där är en viktig fråga, men det kan man göra ett helt annat program.
Ja, men det är som att ni har dubbeljobb.
Ja.
Och det är många yrken inom faktiskt det statliga, eller vad man ska säga, som har det.
Ja.
Som har mycket dokumentation.
Ja.
Inte bara utförandet, utan jaha, det finns inte ett utrymme för det. Det finns inte den tiden när det inte är inplanerat.
Nej, ert, absolut. Det är verkligen så.
Det är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt. Och sen också på, just på min skola, så det var en lite speciell skola. Vi reste väldigt mycket med våra elever för att de skulle bli marinbiologer. Så att vi hade ett stort skepp på skolan, så vi var ute och seglade med dem. Och det var ju helt fantastiskt då. Jag med min resbakgrund tänkte att det här kommer ju bli perfekta skolan för mig. Vi var ute och seglade i Europa i flera veckor med eleverna då. Men det innebar ju också enormt mycket mer planering. Du måste planera in resorna, du måste planera in utflyktsmål, du måste ringa och boka bussar och guider. Och det där fick man ingen extra tid för heller. Så att det låg liksom utanpå mitt andra jobb som redan var så jäkla maxat. Och ja, till saken hör också att man åkte ensam lärare med en hel skolklass. Så att nu när jag säger det så låter det inte klokt. Och det här var ju någonting som jag faktiskt sa ifrån, men jag fick inte så mycket gehör för det. Att det är liksom, det tar på krafterna att flyga ner till vad det nu var med en hel skolklass. Och sen på skeppet fanns det ju besättning då som man fick hjälp av. Men man var ensam lärare fortfarande på detta stora skepp. Och det, det tog på krafterna, helt klart. Jag blev väldigt, väldigt trött. Mm.
En väldigt stor del i stresshantering handlar ju om att se vad man verkligen gör om dagarna.
Bra där. Ja.
Men det verkar, och när ni inte ens då får det uppbackat liksom, det här är för mycket, det här är för många grejer, att man liksom så här, bara trycker in
mer
saker. Ja.
Och för en person som är som jag då, och jag tror många av oss är, att man vill ställa upp. Man vill ta ansvar, jag är expert på att ta ansvar. Jag kan ta ansvar för allas problem i världen. Liksom. Det är ju någonting som jag har fått lära mig att inte göra. Det blir ju övermäktigt då. Man inte kan sätta stopp. Men jag löser det här, jag löser det här. Och samtidigt ska jag lösa allting på en jävla hög nivå. Liksom. Så att det...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur var det när du mattade ut dig?
Ja.
Vad fick du för signal?
Ja, men precis. Jo, jag började ju må så där som jag gjorde. Och sen kände jag att det här går inte. Och jag kände inte igen mig själv. Och en dag så satt jag, kom ihåg, utanför gymmet hemma där jag bor. Och allting var bara svart alltså. Det var första gången jag hade upplevt det. Jag har ju mått dåligt tidigare i mitt liv. Alltså varit ledsen och gått i terapi för mamma och sådär. Men så här svart hade det liksom aldrig varit. Jag bara kände att jag har ingenting att se fram emot i livet. Och egentligen har jag ju ett fantastiskt liv. Hade jag då också. Men jag kunde inte se någonting av det goda i livet överhuvudtaget. Och då blev jag faktiskt rädd och kände att nej, så här ska det inte vara. Så då kontaktade jag min arbetsgivare och fick tips om att vi hade en försäkring på skolan. Och det var ju tur det, för den hjälpte mig väldigt mycket sen. Och då fick jag kontakt med en rehabvägledare. Och hon hjälpte mig vidare då, fick kontakt med en psykolog också som jag började gå till. Och när jag skulle ha mitt första möte med den här rehabvägledaren in i Stockholm så kom jag ihåg att jag åkte in till stan. Jag var ju, alltså det var ju, det är inte klokt. Alltså jag hade förträngt alla mina reaktioner så himla länge som många av oss gör. Jag bara kröp hela kroppen och jag hade problem med minnet. Och för mig satte det sig på det kognitiva, att jag hade problem med ljud och jag kunde inte minnas saker, jag kunde inte analysera saker liksom. Och jag kunde inte göra tänka i flera steg, det var fruktansvärt. Och jag stod där och så på Sveavägen, och jag har bott i Stockholm i större delen av mitt liv, men jag visste inte var jag skulle gå. Jag hade ingen, det var liksom borta i huvudet. Så jag var tvungen att ringa upp till den här tjejen jag skulle träffa och fråga åt vilket håll ska jag gå på Sveavägen för att komma till er. Och de var precis bredvid Sveavägen. Ja, du ska gå mot T-centralen, sa hon. Jag hade ingen aning om var T-centralen låg. Och det är basics för mig. Det vet ju jag. Men ja. Jag kunde inte ta in den informationen. Så att jag bara grät. Och sen kom jag upp och satte mig där. Och sen när jag hittade till slut. Och bara satt och grät hela första mötet. Och jag tror det var där liksom det var den akuta fasen för mig. Där.
Ja, det var väldigt...
Och sen tydligt. Så fick jag ju hjälp som sagt. Och då förstod jag ju... Eller förstod. Jag förstod att jag var sjuk. Men jag var också väldigt envis. Jag ville inte bli sjukskriven. Det är ju nästa sak där, så de fiffar ju det. Ja, det kan vi ta sen kanske, men... Ja.
Ja. Men jag tänker så här, inte alls förringa. Alltså vem som helst i läraryrket kan ju matta ut sig. Men tror du att hela det här kämpandet med din mamma, alltså sorgen efter din mamma, tror du att det har funnits med som en...
Alltså, det har det säkert. Jag är inte en sån person som vill skylla allting på det. För det är liksom... Nej, men förstår jag menar? För ofta när jag pratar om det så här, i andra sammanhang så är det många som ställer den frågan som du gör. Att det skulle liksom vara ett skäl till många saker. Och det är klart att jag inte hade bearbetat det ordentligt ligger ju säkert med. Jag tror också att det här med... Att jag kanske jobbade någonstans där jag inte riktigt egentligen ville vara. Har också med saken att göra. Så det är flera saker. Ja. Jag tror att min hemsituation också har med saken att göra. Men det är klart att det här oarbetade sorgen och att jag gick in där. Det var ju också en akut sorgfas jag gick in i när jag bytte sista jobbet där. Att det var inte så bra utgångspunkt för att börja på ett nytt jobb. Att jag höll på med det liksom. Det har också med saken att göra. Ja. Och där kom ju min mamma liksom, så visst.
Precis, men jag tänker liksom många, alltså att förlora någon är, alltså det gjorde ju du tidigare men med din pappa och så, det är ju en så stor omställning i livet.
Alltså, visst är det?
Så att det är liksom, vi ska ju inte gå bara nästa vecka tillbaka som vanligt. Nej. Alltså det är ju en chock för systemet.
Visst är det det. Och det är nog lite därför jag ville skriva den här boken. För att jag vill lyfta det. Att vi behöver, precis som du säger, vi behöver prata om det. Vi behöver förstå att det är en stor omställning. Och att det inte liksom är konstigt att prata om det. Folk är så himla rädda för döden.
Det är så konstigt.
Är jätterädda för döden.
Det är märkligt.
Särskilt i vårt samhälle, tror jag, i Sverige. Att vi skjuter undan det. Vi tror inte att vi ska dö. Och det blir så väldigt farligt att prata om det. Och jag vill motverka det. Därför att det är så många som går och mår dåligt av det. Och trycker ner det liksom. Och låtsas som att de inte är ledsna. Och sen, det kommer ju upp på något sätt. För mig gjorde det också. Och då är det bättre att förebygga. Och prata om det när det händer, tror jag. Eller när man är redo. Ja, liksom tidigare i alla fall, förhoppningsvis. Ja.
Jag undrar vad det är för förhållningssätt vårt samhälle skulle behöva ha för att lite mer alltså att döden är en del av det. Det är som otroligt svårt att prata om med en svensk.
Ja, det är ju det. Det är ju det. Ja, nej, jag vet inte. Det var, jag hörde någon säga att det kan ha att göra med att vi är så icke-religiösa idag. Att vi har lämnat kyrkan i det här landet. Att det kan ha kopplingar till det. Det kan det säkert ha. Liksom att vi, det är mer naturligt att prata om det, tror jag. I religiösa sammanhang. Men vi vill ju inte vara med där. Liksom. Så att, jag vet inte. Ja, det,
så,
det tål att
när din, mamma gick bort, så var det liksom, folk var undvikande.
Absolut, och både familj och kompisar, samtidigt som jag tänker att herregud, vi var 15 år, mina kompisar var lika unga som jag, det kan man inte kräva av ett barn att de ska veta hur man ska göra. Det är liksom, det är för mycket begärt, men jag tänker att de vuxna kanske kunde ha frågat hur jag mådde, gett mig en kram, funnits där. Jag kommer ihåg i skolan så hade en stram lärare som böjde sig över mig och sa, jag beklagar. Det var liksom allt jag fick i skolan, i hallen, innan lektionen. That's it. Så att, och sen fick jag väl gå till någon sån här skolsyster och sitta där några gånger, men det hjälpte liksom. Det var inget sådär, inget djupgående. Så att, nej, vi körde på liksom. Vi körde på och tänkte att ja, man lär sig väl det om ingen annan uppmärksammar det här. Då kan det ju inte vara så farligt. Så jag blir, eller hur? Så här, om ingen vill prata om det här. Men när man får barn, då är det så här jättestort. Wow, gud, grattis, jag har fått barn. Och det är det enda man pratar om. Det här när man förlorar någon är det minst lika stort. Liksom. Men det ska man vara helt tyst om. Och gå och bära själv som 15-åring. Det är tungt.
Ja, verkligen tungt. Och det är tungt även som 40-50 år. När man, alltså,
visst är det det?
Så det är ju verkligen... Man ska uppmana folk till att våga sträcka ut en hand även om det är obehagligt. Jag minns när min mans pappa dog i cancer, så var det många av hans kompisar som liksom inte riktigt hörde av sig.
Ja, exakt.
Ja, det är så förvånansvärt.
Det är det där också. Och precis, det var jag med om också när min pappa gick bort nu. Och då tänker jag ändå att min mamma har ju gått bort. Liksom. Och nu är jag ju vuxen och pappa var gammal. Nu kan det inte vara lika farligt. Men nej, det var ju ofta de som jag inte hade förväntat mig som hörde av sig. Det var någon av mina döttrars mamma som jobbade inom vad heter det nu, AISH. Eller, ja, den här, hon jobbade som sjuksköterska med sista skedet hemma hos folk. När folk skulle gå bort. Och hon var den som ringde. Jag kände inte henne särskilt väl alls. Vi var bara liksom, hade träffats som mamma till barnen. Och hon ringde och sa att jag finns här. Det blir fantastiskt. Fantastiskt. Jag blev jätteglad. Och hon visste liksom. Hon förstod. Många andra är så jävla rädda. Och jag tror att det är just den här rädslan. Och då, och en kompis som är en tjej faktiskt som är med i boken. Hon säger ju det att. Vi behöver träna på det här. Vi behöver träna på att prata om döden. För jag kan ju gå runt och säga så här. Vi måste prata mer. Alla måste lyfta ämnet. Men om folk fortfarande är rädda för det. Det kommer inte bli någon förändring. Så att jag tror att det här är något man behöver öva på. Och liksom, vad ska jag göra? Vad ska jag säga när jag träffar den här personen? Och att det kanske inte handlar just om vad man säger. Utan bara gesten. Och vet man inte vad man ska säga så kan man säga det. Vet du, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag lyssnar gärna.
Ja.
För att det enda man vill ju att bli sedd och inte vara ensam.
Precis.
Det här tycker jag är jätteviktigt.
Så samla mod och sträck ut en hand.
Ja,
och det spelar ingen roll hur avlägset det är, för att det kommer ge någonting.
Ja, absolut. Det är medmänsklighet, precis.
Nej, jag kommer ihåg att jag var jätterädd. En jättenära vän förlorade, eller var med om en lavinolycka och förlorade två tvillingsystrar. Och den nära vännen ringde jag då till Kanada dagen efter. Och när jag ringde, det enda jag hörde var att hon sa, det var för tidigt. Fast hon sa inte det. Hon sa, det är vidrigt. Men jag var så rädd att jag ringde för tidigt.
Ja. Så det var det du hörde?
Ja, så jag hörde bara så här, det var för tidigt. Alltså det var så... Det är så här, klingar i mitt huvud fortfarande. Fast hon sa... Jag bara, vad sa du?
Ja.
Nej, det är så vidrigt.
Ja. Ja. Men vad bra att du ringde. Så att, det var ju fantastiskt att du ringde.
Ja, jo, det har jag nog alltid gjort. Jättebra. Ändå.
För jag kan tänka också så här att jag vet att man ska ju inte säga att folk gör det bara för sin egen skull, att de är tysta. Jag tror också att det finns många som gör det för att de vill vara snälla. Alltså av välvilja. Att för att om de tar upp ämnet så kanske det blir ännu värre liksom, för den här tjejen. För mig då som var 15 år. Då blir hon bara påminn. Nej, det ska vi inte göra. Nu tänker vi på något annat. Men det där är också en myt. Ja. Därför att det värsta har ju redan hänt. Jag tänker så med din kompis där. Det värsta har ju hänt. Det kan inte bli värre. Spelar ingen roll vad du säger egentligen. Eller när du ringer.
Nej.
För hon är redan nere i det här hålet. Så att all uppmärksamhet. Eller alla som ringer hör av sig. Det kan bara göra saker och ting bättre. Liksom.
Hur länge var du utmattad?
Ja, jag är ju en person som har fått höra min psykolog har ganska mycket driv. Och det är jag nog tacksam för den här situationen. För att jag var rent sjukskriven var jag 4 månader. Och jag ville ju inte bli sjukskriven. Jag vägrade, var envis som attan. Jag hade det här med ansvaret igen. Jag tyckte att jag var oumbärlig. Mina elever skulle inte klara sig. Jag skulle sätta betyg och det skulle bli sommar. Och några skulle ta studenten. Hur skulle de klara sig? Man får ju hybris nästan och tycker att man är liksom fantastisk person som ingen annan kan ersätta. Så att jag gjorde ju så att jag gick hem och sjukskrev mig och fortsatte jobba hemifrån. Fast jag var så dålig. Sen satt hemma och jobbade på nätet. Och till slut så blev det så illa faktiskt att min chef fick tvångsavsluta mina konton på jobbet. Så att, ja, jag kände mig som ett litet barn som man tar ifrån godiset liksom. Det var fruktansvärt, men det var det bästa hon kunde ha gjort och det är jag tacksam för att hon gjorde, för att jag hade blivit ännu sjukare faktiskt. Och sen så gick jag då till min psykolog där som jag fick kontakt med, och hon sa till mig så här att nu vet jag inte vad jag ska göra med dig, men nu tar jag till dina barn liksom. Då kanske du lyssnar. Om du fortsätter så här så kommer du få en stroke. Och då kommer inte dina barn ha någon mamma. Och vill du det? Du kan göra någonting åt det. Och då började jag tänka på min mamma såklart. Jag hade förlorat min mamma. Nej, det vill jag inte att de skulle gå igenom. Så det var det som funkade för mig. Att jag blev hotad med min mamma liksom.
Vad tror du det där enorma drivet kommer av?
Ja, dels så tror jag att vi har det alla tre. Jag har 2 systrar, jag är mellansyra. Vi har det alla tre. Jag tror att det kommer mycket från min mamma. Hon var enormt driftig, min mamma. Dels därifrån. Sen tror jag också att vi fick ju bli vuxna så himla tidigt. Och pappa har inte riktigt funnits där. Han har inte varit så aktiv i våran uppfostran. Så att vi har ju fått klara oss själva från det att vi var väldigt, väldigt små. Jag fick bli vuxen direkt när jag var 15 år. Jag har gjort allting själv liksom. Ringt till doktorn när jag blev dålig. Jag har fått fråga. Vad jag än ska göra så har jag fått fråga. Jag menar, Allt man gör för sina barn idag liksom, tänker jag på. Det fick jag göra själv. Det är inte klokt. Men man lär sig.
Samtidigt som när man får ta för stort ansvar så blir det ju ett man övar upp en någon slags gränslöshet som du kanske anammade sen.
Mm.
Alltså att du ska göra allt.
Ah.
Alltså, och då tar du med dig det i ditt vuxenliv.
Åh, vad bra sagt. Jag. Det var otroligt bra sagt av dig. För så har jag faktiskt aldrig tänkt på det. Nu trillar du ner någonting hos mig när du sa det.
Ja.
Ja, mycket bra sagt. Helt riktigt. Ja, så är det nog definitivt.
Ja.
Alltså.
Mm. Ja.
Det blir så. Förlåt. Ja, för att man ska vara både mamma och pappa till sig själv och sina systrar. Den här gränslösheten faktiskt, den förstår jag också på det sättet att vi har ju som syskon förväntat oss kanske saker av varandra som egentligen inte syskon borde göra. För att vi har inga föräldrar.
Nej.
Och då kanske man tycker att en syrra ska se en och liksom hela tiden och säga att man är duktig och uppskatta en på sätt som kanske syskon inte gör i alla fall. Jag vet ju inte, för jag har ju bara levt på det här sättet. Men jag har fått höra det. Att det blir gränslöst där. Med vilka roller man har. Som inte är så positiva alltid. Så att, ja, bra sagt.
Du har gått hos psykolog. Ja. Har du tagit någon annan hjälp?
Ja, men den här rehabkoordinatorn då och psykologen. De var ju fantastiska, jag är så oerhört tacksam. Sen så gick jag ju såklart till vården och fick en läkare där som var helt oförstående till en början med. Och det är precis som många säger, att när man är som svagast, då måste man vara som starkast. Alltså, det var ju ett jättebakslag. Den första läkaren jag träffade, han satt bara och pratade om sig själv. Det var, han förstod ingenting av det här. Och han liksom sjukskrev mig en vecka i taget. Och då mådde jag ännu sämre. Liksom. Jag kände att han tog inte det här på allvar. Vad ska jag göra? Man är så himla låst. Vad ska man göra då om inte läkaren lyssnar på en? Det är han som kan hjälpa mig. Men sen fick jag tips så småningom om att gå till ett annat ställe, och där hittade jag en fantastisk kvinna. Och jag var så rädd att hon inte skulle ta sig an mig. För då var det ju liksom, då hade min sjukskrivning börjat. Och de är ganska motvilliga till att ta över patienter som redan har börjat hos andra läkare. Så hon var väldigt motvillig. Och jag kommer ihåg att det bara brast för mig när jag satt in och sen så sa jag, men det här handlar om mitt liv. Det handlar om att jag måste få över. Jag blir rörd när jag tänker på det. Jag kände som att hon hade sitt liv i mina händer. Liksom. Och jag skulle sitta där och be om att jag skulle få fortsätta leva. Det var fruktansvärt. Det var så krisartat då.
Usch.
Ja, det var jättekrisartat. Men hon tog sig an mig och har varit jättebra. Psykologen har varit jättebra. Hon var ganska tuff. För jag behöver ha någon som utmanar mig liksom, för att jag ska lyssna. Hon har varit jättebra. Och sen den här rehabkoordinatorn har ju varit med mig på jobbet alltså. Och suttit med i möten. Och hon var oumbärlig. Hon liksom förklarade för mig vilka rättigheter jag hade. Och lärde mig lite grann om mina gränser faktiskt där på jobbet. Att det här ska du säga nej till. Det här ska du inte göra liksom. Och du måste ha en paus efter dina lektioner. Så ser det inte ut i skolan idag. Man kör ju 6 lektioner på raken liksom. Inte på raken ska jag inte säga. Men man får inte återhämtning emellan. Ordentligt. Och så vi var ju tvungna att lägga om mitt schema helt. Jag jobbade ju inte så mycket. Alltså det var mycket meck med det där. Liksom, hur jag skulle kunna vara i skolan. För det kunde jag inte från början i den miljön. I och med att jag var så ljudkänslig. Och jag var ju tvungen att ställa mig upp och gå ifrån möten. Det skar ju mina öron när folk pratar. Bara sitta i ett stort fikarum där det var mycket ljud. Det gick ju inte. Jag fick ångest. Jag var tvungen att gå ut. Och det tyckte jag var så vansinnigt jobbigt. Att det syns ju inte på en. Och så gör man massa konstiga grejer, känns det som. Att man bara måste ställa sig på gå mitt i ett vanligt möte. Därför att det gör så himla ont i min kropp och mitt huvud. Det skär liksom. Fattar ju inte folk. Och jag var tvungen att gå upp och lägga mig på mitt kontor. Ligga raklång där liksom, mellan lektionerna. Och bara stänga in mig i tysthet och göra mindfulnessövningar. För att ens orka gå ner och fejsa eleverna. Liksom. Det blir ju märkligt. Kan jag tänka mig. När folk inte vet vad jag håller på med.
Nej, och för en själv blir det märkligt.
Ja, det blir det också.
Att man behöver köra över sig själv så. När man vet, såhär, gud.
Ja.
Men, ja.
Nej, men du frågade hur länge jag var sjukskriven. 4 månader helt sjukskriven. Och sen hade vi sommarlov, tack och lov på det då. Men jag, innan sommarlovet ville de att jag skulle gå tillbaka till jobbet. De ville inte att man ska vara hemma så länge för att det kan bli svårare då att komma tillbaka. Så att då, veckorna innan, fick jag komma och liksom sitta och jobba administrativt på ett kontor där. Och då handlar det mer om för mig, tror jag, rent psykiskt att bara kunna vara i den situationen och möta kollegorna. Då fick jag sitta och jobba instängd med lite administrativa saker och sådär. Men den perioden var väldigt, väldigt jobbig. För jag hade så himla mycket ångest över att gå tillbaka till jobbet. För att i skolan så är det så väldigt mycket snack hela tiden om att jag har så himla mycket. Liksom, nu måste jag jobba hela helgen här och jag kommer inte hinna. Och bara när man är liksom, i det där stadiet och har en massa folk runt omkring sig som pratar om det. Det gör de ju inte för att göra mig ledsen. Jag måste ju acceptera det och inte ta till mig det på något sätt. Men jag liksom triggades igång på det där snacket väldigt mycket. Det tyckte jag var jobbigt.
Jag förstår det. Ja, men hur tog du dig sen då till att byta karriär?
Ja, då efter sommaren så skulle jag komma tillbaka och jag fick jobba halvtid. Jag började ha mina lektioner. Märkte så småningom att det här håller inte. Det är liksom, det var stressigt, det var stökigt. Jag var fortfarande inte frisk, alltså det tar ju lång tid. Jag liksom blev mer och mer övertygad om att den här miljön kommer jag inte kunna hålla i. Och sen också för mig, jag har ganska starkt frihetsbehov. Jag tror att det kommer från dels min uppväxt och sen det här när jag jobbade i resebranschen. Jag älskar ju liksom äventyr och vara ute och att det händer olika saker och uppleva grejer och så. Och den här, jag fick en instängdhetskänsla av det här att jag skulle stå i samma klassrum liksom, till pension. Att jag skulle gå där med samma lärare, köra samma lektioner. Nej, det var inte min dröm. Jag ville göra något annat. Och det hade jag ju tänkt på länge. Att jag ska jobba med texter och litteratur. Det är det jag vill göra. Men jag hade liksom inte, vi hade inte ekonomisk möjlighet. Och hade möjligheten att byta karriär fanns inte. Liksom. Men då hade min man bytt jobb också i samma veva. Så att, då tänkte jag att, vet du vad, jag kör. Nu kör jag. Liksom. Nu kör jag. Det, här, det är det här jag ska göra. Jag kommer få en lugnare tillvaro. Jag kommer kunna lägga mitt schema som jag vill. Behöver jag gå och vila mitt på dagen så kan jag göra det. Ja, jag kör liksom.
Modigt.
Och det, också så var det så att jag pratade ju med skolan att jag ville fortsätta jobba på 50% om jag skulle vara kvar till nästa år då. Jag hade en fast anställning där, men skulle jag fortsätta så behövde jag vara kvar på 50%. Och det fick jag inte. Så det har jag också med saken att göra. Jag fick inte fortsätta som jag ville. De hade inte, jag tror inte de ville, nej, de tyckte nog inte att de hade ekonomi till det. Utan de ville ha en lärare som kunde ta över hela min tjänst där. Så att då, ja, då bestämde jag mig att nu gör jag det här. Det får bära eller brista. Och det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv.
Vad härligt. Mm. Så då sitter du nu mera och jobbar hemifrån, antar
jag. Ja, precis. Nu sitter jag ju här på, i vårt sommarhus på Öland. Det köpte vi också i en massa grejer det där året.
Gud, vad härligt.
Så, köpte hund och köpte sommarställe och jag får skriva och ja, jobba med det jag älskar. Så det blev, nu låter det, alltså man ska inte säga att det har varit en lång väg dit. Det var ju tufft i början. Det var ju inte bara så att allting hände på en vecka och så blev jag lycklig. Utan jag har ju fått jobba jättemycket med mig själv och med företaget också såklart. Nu har det gått 2 år och nu börjar det bli stabilt. Och jag känner att jag mår bra och har liksom full kapacitet på jobbet. Men att jag måste hela tiden påminna mig om att ta dessa jäkla pauser. Det, jag känner att jag kan trilla ner i det där hela tiden fortfarande, att jag bara kör.
Ja, ja det är, vi är såna obotliga prestationsmänniskor.
Ja, jag tror det.
Som, det är lite som alkoholister. Ja. Vi liksom blir ju inte riktigt, det är ju ingen högpresterande, men en aktiv människa blir ju inte helt plötsligt oaktiv.
Nej.
Alltså bara hur man än kämpar. Nej. Så man blir ju det, men måste ju in med de här vilorna. In med det här återhämtningen. Ja. Liksom. Ja.
Det tror jag var liksom en stor anledning till att jag köpte hunden, för då måste jag ut. Och det har varit faktiskt otroligt bra för mig. Att då kan jag inte, jag kan ju sitta en hel dag och bara köra annars liksom, och glömma bort att äta och sådär. Men nu måste jag ut med henne och det är fantastiskt bra.
Ja. Vad är, tycker du är den bästa lärdomen från vad som hände?
Jag tror en stor lärdom är att det här inte är någonting att skämmas för faktiskt. För det finns fortfarande så himla stora stigman om att det här med psykisk ohälsa, när hjärnan plötsligt inte funkar, att det är någonting skämmigt, att man är svag och att man inte ska prata om det. Jag vill prata om det, det är därför jag sitter här. Jag vill lyfta det här. Det är inte så att man är svag, det är inte så att man är, inte kan ta tag i sitt liv och att, allt det här. Utan det är ju vi som, jag har varit en jättebra anställd, tänker jag, på mina företag. Liksom. Jag har ju gett allt. Jag har varit lojal, jag har kämpat skithårt och tagit på mig massor. Liksom. Men jag är inte den jag borde be om ursäkt, det är ju mig själv. För att jag utsatte mig för all den här skiten liksom, och inte värdesatte mitt eget välmående högre. Det är ju det. Jag skulle aldrig utsätta någon jag tycker om för det jag utsatt mig själv för. Liksom. Och det är ett högt pris att betala det här. För jag vet att du skrev till mig om, aha, borde alla kanske matta ut sig för att liksom inse vad livet är värt eller vad man ska göra sådär, för att gå vidare. Och det är ett jäkla högt pris att betala. Alltså man leker ju med sin hälsa och det kan ju gå riktigt illa. För mig var det ju det. För mig var det ju absolut nödvändigt. Jag var ju så jäkla envis. Och jag har ju hållit på i så många år. Jag har ju levt på gränsen under så många, många år och liksom varit nästan inne i utbränning tidigare, men jag skulle önska att jag hade kunnat bryta mönstren mycket tidigare. Absolut.
Verkligen. Mm. Verkligen. Och ja, men det känns som att vi liksom felprogrammerade från början. Det är inget fel på våra föräldrar. Alltså, de har ju gjort sitt bästa. Så men vi fick ju inte lära oss vila.
Nej, det är också.
Prestation väldigt viktigt. Alltså Att det är absolut inte deras. Men alla generationer har ju sin grej.
Verkligen.
Men, och de, de kommer ju från sitt. Men det känns ju som den här generationen har ett gränslöst presterande. Man gick och tränade fast man var sjuk. Och man, alltså det var liksom en sån kultur.
Ja.
Och det är det vi jobbar med. Sen är det ju också att hela samhället får ju oss att känna oss ganska lite värda med det som pumpas ut, hur man ska se ut och vad man ska ha. Vi lever ju i en jättekonstig värld.
Det där är så himla, himla viktigt att lyfta, tycker jag. Att man lyfter blicken från individen och tittar på samhällsstrukturerna istället. Jag pratade med en tjej som jag var med text här nu, och hon jobbar inom hemtjänsten. Och hon berättade om sin dag. Och jag blir så ledsen när jag hör det. Jag blir så himla ledsen. Det är liksom möten med äldre människor som sitter helt ensamma. Och hon sa, jag hinner inte. Jag ska tvätta på 10 minuter åt dem. Eller jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Men alltså, när hon berättade om sitt schema. Så bara hjärtat sjönk ner i magen. Jag bara kände, men gud, det är så här i alla branscher. I skolan, i hemtjänsten. Just de här kontaktyrkena. Där det verkligen där man behöver.
De viktiga.
De viktiga, precis. Så ska man bara rusa omkring. Nej, jag vill bara gråta. Varför
jag undrar
är det så här?
Varför vi betalar ju så mycket skatt. Jag förstår. Jag är ingen ekonom, så jag förstår inte riktigt hur det kan vara så illa.
Nej. Man ska verkligen pressa ur de här människorna det allra sista. Liksom. Kvaliteten blir skit. Mm. Folk blir dåliga av det. Så att, nej, det är liksom inte på ett ställe, det är överallt.
Vad stressar dig mest idag?
Men jag tror att jag är på ett annat plan. Dels är det ju lite det här som jag sa till dig, att man kan inte, eller som du sa, att man kan inte ändra personlighet. Man är ju liksom programmerad på ett sätt. Så att jag måste ju lära mig att ta pauser, absolut. Eller lära mig, jag gör det nu på ett helt annat sätt. Men annars är det liksom mer vardagliga grejer som stressar mig idag. Det är ju men att jag inte ska hinna någonstans, eller ja, men det kan ju köra ihop sig på jobbet liksom, som det gör för alla människor. Men skillnaden idag är ju att jag vet ju hur jag ska hantera det. Och jag har liksom den här lilla Lotta som sitter på axeln och knackar mig i huvudet och säger okej, men nu är du i den här situationen igen. Då vet du vad du ska göra. Liksom. Förut fanns det ju ingen som satt där på axeln. Så att, det är ju inte förut var det liksom stora livsfrågor. Vad skulle jag bli? Och herregud, jag har ingen framtid. Och hur ska jag orka leva? Det där, jättestora. Nu är det ju på en mer vardaglig nivå. Liksom, på mer hanterbar nivå.
Fantastiskt.
Mm, det är det faktiskt.
Vad härligt. Mm. Det är underbart.
Men det krävdes en hel vändning i livet för att komma dit.
Jo, men jag tänker att det är många som lyssnar. Jag hoppas, som kanske sitter i den situationen eller en liknande, som kan våga.
Ja, jag hoppas verkligen att jag kan inspirera till det. Just det här att lägga energin på ställen där man får energi tillbaka. Det har också varit en viktig lärdom.
Har du gått ner lite i lön då? Eller?
Ja, det är ju klart. Det är bra att du säger det, för det är ju den stora skillnaden. Nu, när man har eget företag, startar eget företag, så är det ju såklart ett jättedropp för inkomst. Det är det ju. Mm. Absolut.
Men visst spelar det inte så stor roll när man gör det man vill. Alltså jag upplever inte det i alla fall.
Nej, jag har så jag klarar mig. Och sen också tack och lov då, så har jag maken ett bra inkomst så att jag kan luta mig på honom. Hade han inte haft det, då är det inte säkert att det här hade gått. Så det ska man inte glömma bort. Mm. Jag hade inte kunnat göra det här för flera år sedan. Men verkligen, det materiella, nej. Jag har så att jag klarar mig. Det är absolut det viktigaste. Jag behöver inte köpa en massa snärliga grejer. För det här lugnet och den här ron i själen, den slår allt. Helt klart.
Ja, gud vad härligt. Nämn en grej som du gör för att minska stressen.
Då skulle jag säga krama mina barn.
Ja, det är härligt.
Fast jag får inte det. Jag får tvinga mig på dem. Ja, den ena, de är så stora, de är 18 och 20. 18-åringen kan jag få krama och tycker om det. 20-åringen tycker det är fruktansvärt. Hon vill inte kramas. Krama min hund.
Ja, men de får ställa upp.
Det är därför jag köpte hund. Så jag ska få något att ta hand. Nej, men tänka på andningen. Det blir ju så klyschigt. För att det är sånt där som säkert alla vet redan. Men det hjälper ju faktiskt. Att tänka, stanna upp och tänka på andningen är jätteviktigt för mig. Att liksom bryta den här ruschen. Det är viktigt. Sätta mig och göra ingenting. Det kan jag ju faktiskt älska. Och bara ligga och filosofera. Bara vara liksom. Inte prestera precis hela tiden. 24 timmar om dygnet. Utan faktiskt bara vara. Det är okej att sätta mig här med en kopp kaffe nu. Jag får det. Det är okej.
Härligt. Har du något tips om vem jag kan intervjua i podden?
Alltså, jag har inget direkt namn sådär, men jag tycker ju att det här ämnet är så himla viktigt att lyftas av folk som är officiella. Alltså, jag tänker bara på det att ÖB har gått ut och sagt att han har gått in i väggen. Det fanns, jag tror att i Femina fanns det någon artikel med en massa kända kvinnor som hade gått in i väggen. Jag tror just det är otroligt viktigt. Och särskilt för unga kvinnor idag som inte mår särskilt bra, killar också för den delen. Att kända förebilder berättar om att de har varit med om samma sak. Att det inte är någonting att skämmas för. Att det inte är svaga små personer som hamnar i det här, utan det är ofta tvärtom. Det är nog så jag skulle vilja säga.
Om man vill läsa dina böcker, vad heter man?
De finns där man kan köpa böcker på nätet. Bokus Adlibris. Man kan köpa dem av förlaget om man vill det. Mitt förlag heter Ordberoende förlag. De har en webbshop där man kan handla. Och man kan också kontakta mig på min mail. Jag vet inte om vi kan lägga ut den någonstans. Men lotta.sigversalis. Jag säljer dem också. Så att men på nätet. När mamma dör, kvinnor om att mista sin mor, heter den första boken.
Tack snälla för att du kom och delade med dig i podden. Det var jättespännande att höra. Och vi har faktiskt inte tagit upp så mycket om döden. Det kanske är det här svenska. Eller jag har inte fått tillfälle riktigt.
Ja, men vad roligt att få med och prata om någonting nytt. Och tack snälla för att jag fick komma. Det känns jätteviktigt.
Ja, tack.
Tack så mycket.
Tack till dig som lyssnar. Jag skulle uppskatta 1 000 miljoner, som mina barn säger. Om du går in och lämnar en recension på din iTunes-app. Podcaster eller vad du lyssnar via, och lämna en recension eller lämna några stjärnor, eller om ni gillar avsnittet, skriv gärna till mig. Det betyder så mycket. Och har du tips på kända eller okända personer som du skulle vilja höra om i podden, så är du varmt välkommen att höra av dig. Ha en härlig sommarvecka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.